Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 211 för vecka 9 år 2017. David här som vanligt och nu även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Nej men goda.
Goda goda. Har ni haft en bra vecka? Då är du bortrest Frida.
Ja, jag har varit på Island. Nu är jag sjuk så att nu är det mindre bra. Ja. Men jag hoppas alla tycker jättesynd om mig för jag tycker väldigt synd om mig själv.
Det är jättesynd om dig.
På Island var det väldigt bra. Jag fick se norrsken, vilket jag aldrig har gjort förut. Nej. Som är från södra Sverige. Räknas väl Stockholmsregionen till, antar
jag. Typ. Jag har faktiskt sett norrsken en gång i Trollhättan.
Jo, men precis, det har ju, jag vet ju att det har synts i Stockholm och så där också, men jag har liksom alltid missat det. Det händer ju inte så ofta.
Det händer inte jätteofta, så det är lite speciellt att faktiskt lyckas se det så. Island, jag är lite avundsjuk på det, för det är en dröm resa på något sätt.
Ja, men samma här. Jag har drömt om det jättelänge. Så det var väldigt coolt att få komma iväg på det och få se norrsken också. För det är ju inte heller någon garanti. Även om vi åkte under den perioden där det är som störst chans så är det ju fortfarande så här. Det kan ju vara att det är många dagar i sträck som det inte händer någonting. Men vi hade tur att se det. Men på vägen dit så den guiden vi hade med oss sa till alla i bussen att så här, okej, om ni vill fotografera det så då, ni kommer inte kunna göra det med mobilkameran och nej, ni behöver liksom en riktig digital kamera, en rejäl och helst vidvinkelobjektiv, ingen blixt och ni ska sätta bländaren på det och det och liksom sa vilka olika inställningar man skulle ha och så. Och vi hade med oss en digitalkamera, så vi tog de inställningarna. Och så sa han liksom att ja, man får absolut inte fota med blixt för då ni kommer förstöra för alla andras foton eftersom man har så lång slutartid. Och liksom, det den gör är ju att samlar in allt ljus. Så om någon kommer med en jätteblixt där, då kommer ju det förstöra hela bilden. Så, och plus att det funkar inte att fotografera rymden med blixt. Liksom. Alltså det går inte riktigt. Jag bara, men det här behöver man väl inte ens säga. Så kommer man dit så är det ju självklart typ så här 20-30 pers som står och fotar med blixt om och om igen, kollar i sina kameror. Varför blir det ingenting? Jag testar väl med blixt 5 gånger till. Åh fan.
Alltså folk.
Ja, folk. Men ja, nej, det var coolt i alla fall.
Jag har också varit ute och rest. Nästan lika exotiskt.
Ja, Trollhättan eller?
Nej, Växjö. Ja.
Det är också en sån här resedröm som man har.
Det var mer liksom insåg när man var på väg. Men jag har nog inte varit där innan. Jag är inte heller så att jag har drömt om att komma dit. Men det var svenska mästerskapen i trolleri. Nu över helgen. Så det var lite uppträdanden och lite galamiddag och prisutdelning och sånt där. En intressant sak om att tävla i magi som inte jag visste om innan. I alla fall. Jag har aldrig gjort det. Gycklare, men inte den biten utav scenframträdanden har jag liksom inte gett mig in på. Men däremot har jag en 16-årig son som är lite intresserad av cardistry och sånt där. Så jag tyckte att det var kul att ta med honom och visa lite. Missade vi i och för sig close-up-magin då, men vi såg scenmagi och annat då. man tävlar i det, och då får man poäng. Så man kan, för vi nämnde ju innan här att innan vi började spela in någonting om att vara ensam i sin klass och inte komma på första plats. Och det kan man ju faktiskt göra i en magitävling. För du kan få, du kan vara ensam och tävla i din kategori eller din klass, men inte få tillräckligt mycket poäng för att komma upp till den första, första pris. Så du kan hamna på tredje plats.
Nej, vad hemskt.
Så det var lite intressant att se.
Ja, det var lite bra.
Var vår skeptikerkollega John Howdy där, eller?
Nej. Och nej, inte heller, inte någon som jag känner igen från skeptikerkretsar där. Så vi, jag tänkte att kanske Samuel var där, kanske Howdy, Daniel eller Ståle. Men ingen av dem såg han. Ja.
Nej, okej. Okay.
Men det är inte sagt att det inte var trevligt för det.
Nej, det
hade jättetrevligt, det var jättekul, det var givande.
Jag trodde det var någon som, av oss som sa någonting sånt. Så, alltså, jag har inte sagt att det inte var trevligt för det. Det lät väldigt skyldig där.
Mm, precis. Det hade varit kul att träffa dem, men det var trevligt ändå, om man säger så.
Ja, det förstår jag.
Diplomatiskt.
Ja, min vecka har inte varit i närheten så händelserik som era, så att vi kanske ska dra igång.
En sak till som vi faktiskt, jaha, man behöver säga när man liksom, var hänt i veckan. Och alldeles nyss, höll jag på att säga, inte riktigt så nyss, men tidigare idag, så var jag och tog kunskapsprovet på körkortsprovet, kunskapsdelen,
ja,
och fick godkänt.
Ja.
Hooray for me! Så jag sitter och småfirar lite med öl och då funderar på ett par saker. Vi hade ju en liten period när vi tyckte det var lite kul att öppna öl i inspelningen och sånt där, och så nu öppnade den innan, spelade för sig in ljudet av det för att ha sådär, men vi fick lite kritik för det, att det triggade igång begäret hos de som har avskaffat sig det begäret. Men vi, min sambo och hennes barn och jag, vi gick ut och åt lite mat för att fira efter att jag kom hem. Och den här, alltså att vi, när vi ska fira någonting så är vår första instinkt att fira med alkohol. På något sätt tycker jag är lite intressant. Nu gjorde inte jag det, utan jag tog limonad till och körde hem. Så. Såklart, men nu. Och så jag gick ut till Systembolaget efter och okej, nu, wow. Nu har jag gjort något bra, nu ska jag fan mig få dricka lite alkohol till det. Jag tycker att det är en lite intressant reaktion. Jag tycker inte att vi behöver alkohol för att kunna fira egentligen.
Nej, absolut.
Och jag tycker egentligen att jag, nu dricker jag öl för att jag tycker att det är gott också. Men den här, nu ska det firas, nu ska det vara alkohol. Och framförallt då liksom när det är ibland barnkalas, har ni tänkt på det? Man bjuder hem släkten för att man ska fira att något barn fyller år, och så bjuder man på sprit. Eller i varje fall vin till maten. Liksom.
Ja, så jag, det har nog aldrig varit med ju, faktiskt.
Nej, det är väl olika familjer och sånt där. Men,
ja.
Någon gång tänkte till så att men, bjuda hem släkt och så bjuda på god mat och så, men det är faktiskt barnkalas så att säga, så att det, ja, bjuda på god dricka som inte innehåller alkohol, köpa så här speciella drycker från USA, speciella cold cherry, black cherry cola och sånt där.
Ja,
för att göra någonting lite speciellt av det. Det är inte bara Herrljunga cider och vatten som serveras, utan någonting intressant. Göra samma grej som man egentligen gör. Man serverar vin eller öl till maten, att man parar ihop maten med någonting som funkar gott att dricka till, som förhöjer.
Det känns som att det kommer ju ändå lite mer sån trend nu med lite mer smakrik alkoholfri öl och sånt där. Jag tror vi pratade om det tidigare.
Precis.
Vin däremot känns som att det där, vet du fan om det ens finns någonting som är gott som är.
Nej, men det finns ju mycket god dricka som inte, alltså man pratar om vin eller öl som är alkoholfritt, så är det ändå liksom, då är man inne på öl och vin som egentligen grejen med det på något sätt. Det är bra att det finns alkoholfria alternativ, men poängen på något sätt är ändå att det är en alkoholhaltig dryck, och att man förstärker ändå den normen genom att servera alkoholfritt av det, istället för att kanske då hitta massa olika intressanta drycker och, eller saft för den sakens skull. Att okej, okay, till förrätten så får vi en flädersaft. Och till huvudrätten så har vi en svart vinbärssaft. För att det passar ju bättre ihop med maten.
Ja, men det är ju också många som kanske inte, till exempel jag gillar inte söta drycker. Jag tycker det är jätteäckligt. Jag gillar inte
limonad eller alltså, vad man nu vill då.
Jo, absolut, men jag tycker ändå att det finns någonting speciellt med öl ihop med mat. Jag tycker det är mycket mer intressant.
Helt klart.
Smakkombination, även om det är alkoholfri öl. Men jag förstår vad du menar, det är, så här, det är väl samma kritik som kommer mot vegetarisk mat ibland, att så här, varför måste den vara härma kött liksom, och sånt där.
Vad jag tänker lite när jag retar mig själv på normbegreppet, men jag förstår, alltså, det är effektivt så, men vi har, om vi pratar köttnorm eller könsnorm, och alkoholnorm också. Och jag retar mig lite ibland på att man ska, oh, gud, måste man alltid liksom tänka sådär, oh, gud, nu har vi liksom en norm här, och så ska man försöka. Men det blir effektfullt då, eftersom jag ofta fastnar i att tänka på liksom, köttnorm, nu äter jag kött igen, vad är det för jäkla köttnorm. Gud, vad irriterad jag blir på mig själv som tänker så, men samtidigt så finns det ju liksom poäng med det, och också då med alkoholnorm. Det finns bra alternativ för att servera någonting som är alkoholfritt. Som inte behöver. Jag tänker då på våra vänner som tidigare alkoholister eller så, som är nyktra och som kanske inte behöver utsätta. Många klarar väl liksom av den att andra dricker och sådär, men också visa någon slags solidaritet i det. Nej, men vi behöver inte den här normen. Det är på sätt och vis onödigt.
Absolut.
Det kommer också lite av, alltså de fasta högtider vi har har ju egentligen den absolut minst festliga maten man kan, egentligen kan tänka sig. Alltså att äta typ rutten fisk och skinka, det är ju sådana här grejer som vi kan äta precis när som helst. Men det tillhör de här största högtiderna vi har. Och är det inte lite så också att till de här högtiderna så hörde det också till att ha det här väldigt sällsynta och svårframtagna alkoholhaltiga dryckerna?
Ja. Jo.
Och därför blev det festligt att, och då blev det festligt och lyxigt att kunna bjuda på alkoholhaltiga drycker. Och speciellt sådana, jag menar sådana här grejer som champagne och vin och sånt där som alltså kom från utlandet och var alltså till väldigt lång tid, alltså för väldigt nyligen så gick det ju inte ens att odla här uppe.
Nej, men som är intressant också temperaturen på vin exempelvis, att det ska vara kylt. Det var liksom en statusgrej från början. För det första fanns det inte kylskåp, men det var liksom det var status att kunna servera det kallt på något sätt. Det är också intressant.
Ja, så är det.
Men sidospår.
Måste vi komma igång, tror jag, för vi har väldigt mycket.
Vi har en hel del att prata om.
Förlåt då.
Ja, det gör inget. Vi kör igång. Och apropå kött då, att odla kött i labb har varit en dröm ganska länge, och även om det nu är tekniskt möjligt så har det varit väldigt dyrt. 2013 så kostade en labbodlad burgare $325,000, men nu är priset nere på smått fantastiska $11.36. Forskare tror att vi kommer kunna köpa labbodlat köttfärs runt 2020.
Och fortsätter prisutvecklingen i den här takten så får vi snart betalt för det.
Ja, precis, i princip.
Oxford universitetet får lite rättfärdig kritik då de hyrt ut lokaler till en homeopatimässa. De får ju givetvis hyra ut till vem de vill, men problemet är ju lite när man har metodstolar att göra att man givetvis får tänka på hur det påverkar den allmänna uppfattningen. Och kritiken universitetet nu får handlar om att man genom association ger homeopaterna mer kredibilitet än vad de förtjänar.
Forskare har lyckats lagra ett helt operativsystem och en långfilm i DNA och sedan återskapat dem utan förluster. Så att nu är det väl bara en tidsfråga innan CopySuite ska ha betalt för DNA då.
Såklart. Hittills har vi mest pratat om president Trump, men nu har Amerikas första dam visat sig från sin ödmjukaste sida då hon föreslog att de människor som förlorar sin hälsoförsäkring i och med skrotningen av Obamacare nu kan då vända sig till naturmedicin istället. Ja, för vi vet ju att homeopater inte tar betalt. Eller så kanske hon menar att gå ut i skogen och skrapa bark från pilträd.
Eller så kan väl hon själv ta det istället då för fungerande medicin.
Ja, men hon har ju råd att betala för sin sjukförsäkring. Ja. För sin sjukvård.
Och sist men inte minst. Ni vet väl när man är ute och åker i sin pickup truck med sydstatsflaggan i bakrutan och är sugen på att trakassera afroamerikanska barn på ett barnkalas. Den känslan känner vi då alla igen.
Inte jag faktiskt, för
nej, ja, då är det lite udda. José Ismael Torres och Kyla Ray Norton kände precis igen den känslan eftersom det 2015 var vad de gjorde. Kyla skrek rasistisk smörja åt barnen och José tyckte det var kul att sikta på folk med sitt hagelgevär. Nu har de båda dömts till sammanlagt 33 år i fängelse för denna lilla eskapad, vilket de gott kan ha, de jävla idioterna.
Finns sagt. Ja.
Ja, och vi ska in i diskussionsrundan och vi ska slänga oss in på världen idag faktiskt. Mm. Som har publicerat en debattkrönika väldigt nyligen faktiskt från en matematikprofessor som heter Ola Hössler. Och det som är lite speciellt med Ola Hössler då är att han är inte bara matematikprofessor utan han är professor i matematisk statistik och även då fellow vid Klapphaminstitutet.
Och han Klappträinstitutet, är det något sådär?
Ja, det var nog det. För att han är djupt troende och rubriken på hans krönika här eller debattartikel säger egentligen allt då. Låt inte sekulär vetenskap styra över Bibelns budskap.
Nej, alltså budskapet
ja det påverkas ju, budskapet påverkas ju inte, men han menar då på att jag kan läsa ingressen här. Det är viktigt att både teologer och andra kristna som tror att Bibeln är Guds ord inte låter sin förståelse av skriften formas av vetenskap som utgår från sekulära antaganden. Annars riskerar vi få en kyrka som låter naturvetenskapsmän med sekulära arbetsmetoder diktera villkoren.
Ja.
Och det är ju faktiskt så att hela den här krönikan den är en alldeles utmärkt studie i vansinne. Och då menar jag den typen av vansinne som sån här religiös övertygelse resulterar i väldigt många gånger. För att det här är en person, alltså Ola är ju då professor i matematisk statistik. Han är väldigt, väldigt kunnig inom sitt område.
Mm. Han är vad man skulle kunna kalla för naturvetenskapsman.
Ja. Men han är alltså kreationist och anser då för att han går igenom det här och pratar om massa olika grejer då att, och han har alltså han presenterar i princip alla de sämsta och mest nedskjutna argumenten man kan tänka sig då, som mer eller mindre alltså sådana här bekvämlighetsargument, som att om det här stämmer, om vetenskapen stämmer, då är ju inte Bibeln sann. Alltså är Bibeln sann.
Ja.
Och accepterar vi det här, accepterar vi evolutionsläran, då betyder det ju att det här och det här som har med Gud att göra blir ju inte sant. Alltså är evolutionsläran falsk.
Ja.
Och de här typen av, alltså rent av infantila resonemang, som man måste i princip vara helt isolerad från alla former av religiösa diskussioner med någon som är någorlunda kompetent på det området, alltså att bemöta sånt här trams. Alltså det finns ju hur mycket som helst på internet med debatter och så. Det är såna här grejer tas upp och skjuts ner så otroligt effektivt. Mm. För att det är bara larv. Han anser då här att bland annat då att han har satt upp en modell för hur han skulle kunna bevisa då att Adam och Eva har existerat och att vi alla utan släktskap med andra djur skulle kunna vara direkta släktingar med Adam och Eva då.
Men det här förutsätter att man okullkastar all naturvetenskap vi har, eller?
Ja, och dels det, men det är också det att beklaga sig över att vetenskapen inte är förutsättningslöst när man själv går in och försöker skapa en matematisk modell för att bevisa att Bibeln är sann. Han ser inte det fullständigt idiotiska här. Och sen är det ju det här också att han skriver också då bland annat då att vetenskapen då är ju en gåva från Gud. Det är en underbar gåva som Gud gett oss. Och alltså vetenskapen är en process som mänskligheten har arbetat fram under en väldigt, väldigt lång tid.
Men nu
tid.
Är du trångsynt.
Ja, uppenbarligen.
Ja.
Och den är i
den blir
sin
ju mer
natur
värdefull när vi inte ser att det är en gåva, utan när vi tror att vi själv har arbetat fram det, så är det en mer värdefull gåva.
Ja, uppenbarligen. För att jag ser det ju inte riktigt som det då. Men just det här att hur har den här gåvan getts till oss? För att vetenskap är ju ingenting. Det är en idé, det är ett tankesätt som vi har format själva för att komma fram till de saker vi kommit fram till. Och de sakerna måste man av ren nödvändighet komma fram till förutsättningslöst. Man kan inte gå in i vetenskap och säga att nu har vi svaret, nu ska vi bara komma fram till det svaret via den här processen. Det är inte så processen fungerar.
Nej, det är ju tvärtom. Det är så här, jag har den här teorin. Hur kan jag bryta ner och förstöra den? Liksom, hur kan jag motsäga mig? Hur kan jag motsäga den?
Ja, och de delar som står kvar efteråt, de behåller man och resten kastar man bort.
Precis.
Så att jag tycker bara att det är en så intressant, om man säger en fallstudie på hur snett det kan gå i huvudet på någon som uppenbarligen är väldigt kompetent inom en typ av vetenskap som är matematik då, men sen helt förgiftad, ärligt talat, förgiftat sinne av sin religion.
Jag tycker det är fascinerande att se den här typen av kognitiv dissonans. Det måste ju finnas väldigt konflikt och motsägelse i hans kropp som en vetenskapsman, som matematiker. Och samtidigt hålla den här tron och hålla de här båda världarna, de här båda idéerna i huvudet samtidigt och försöka få dem att samsas. Alltså jag tror inte att han mår bra.
Nej, alltså det måste ju vara en konstant konflikt.
Ja, jag tänker så här. Han säger någonting här om att om vi ser tillbaka på kyrkans 2000-åriga historia, bla bla bla. Alltså, ja, 2000 år. Det är inte speciellt mycket liksom. Mm. Hur tänker han innan dess då? Eller tror han att liksom...
Ja, enligt hans tankesätt, om han tror att han tror ju uppenbarligen att Adam och Eva har funnits, och då är det ju ungefär 6000 år det handlar om.
Ja, alltså, så att,
det är svårt att hålla den inställningen i ett land som Sverige. Det kan fan inte vara lätt. Han säger ju det också, att det att hålla fast vid en klassisk kristen bibelsyn kommer inte alltid att vara populärt. Det kommer rent av att kosta på. Ja, det kostar på lite i ditt anseende faktiskt.
Mm.
När du vägrar att acceptera fakta som är, ja men det är bara fakta.
Mm.
Och det finns så mycket som säger att människan och den här planeten har funnits mycket längre än så.
Ja, ja visst. Och det är allt bygger på det. Jag menar, det finns ingen relevant vetenskaplig praxis som säger någonting annat. Det är inte så att geologin visar att det är 5000 år det handlar om, och sen har vi kemin som visar att det är mer, utan alla visar ju det.
Ja.
Vi har kemi och fysik och biologi och geologi och alla de här ämnena.
Ja, men sen finns det ju den här boken som säger en annan sak.
Ja.
Ja, jag läste precis det här stycket. Grunden för att ifrågasätta Adam och Evas historicitet är Darwins utvecklingslära, enligt vilken allt levande härstammar från encelliga organismer. Med en sekulär vetenskapssyn finns det i princip inget alternativ till denna teori, och den medför att vi människor är närmast släkt med schimpanserna. Men även om molekylärbiologin och genetiken har visat att DNA för människor och schimpanser är till cirka 95% identiska, så behöver det inte medföra släktskap. Och hur kommer det intressanta? Om vi vidgar synen på vetenskap kan det förklaras med en designer som delvis använder samma byggstenar.
Mm.
Det är ett härligt hopp i logiskt resonemang där.
Och det tycker inte jag, att vidga synen på vetenskap, det är att förkasta vetenskap. Och säga att, okay.
Om vi struntar i det.
Vi struntar
och
i allt det där.
Tänker vi så här istället.
Mm. Om vi vidgar synen på det här, så kan det vara troll som har gjort det.
Ja.
Det är inte att vidga synen, det är att förljuga alltihopa och bara hitta på en massa skit.
Det är väl ett klassiskt fall av alternativa fakta, eller vad säger ni?
Ja, och det här är ju det som fascinerar med det här då, tycker jag, med den här typen av resonemang då, med den här typen av personer. Och en sak som jag faktiskt skulle vilja fråga en sån här troende någon gång är ju det att om den här boken inte fanns, om Bibeln inte fanns, det vill säga att den har aldrig existerat, hur skulle du då komma fram till de här siffrorna? Hur skulle du komma fram till 6000 år? Hur skulle du komma fram till två personer som är allas anfader?
Mm.
Hur? Alltså, då måste man ju använda vetenskap. Och det går ju inte. Alltså man skulle inte komma fram till det. Alla de här påståendena som de här personerna kommer med kommer ju från ett och samma ställe. De kommer inte från en kunskapsbasis. De kommer från auktoritet.
Att man säger, men det intressanta är ju att ändå att han är matematiker, och inom det fältet så tänker jag att, för det behöver ju inte påverkas egentligen av den här galna teorin, utan han kan säkert hålla matematiken skild från det här. Ja. Men om jag skulle gå in då och bara så här, ja, men om vi vidgar synen på matematik lite grann. Och skulle börja bete mig och hitta på såna här galna teorier själv. Ja, men äpple plus gröt är lika med 5 alfa. Så klar, det här är den nya formen som vi ska förhålla allting till. Så, ja. Det tror jag inte han skulle gilla. Då tror jag han skulle tycka, nej men hallå där. Här har vi ju jättemycket belägg för att det är si och så. Ja. Det här har vi liksom kommit fram till under jättemånga år. Då tror jag inte att det är lika intressant att sitta och vidga synen på vetenskap.
Nej, eller på matematik. Och säga att, ja, men för i så fall finns det en gudomlighet, alltså om Bibeln stämmer, då finns det ju egentligen krasst sett ingen vetenskap. För att då har vi en naturlig ordning. Bibeln är rakt igenom ovetenskaplig, för den påstår en massa saker som vi vet emot den naturliga ordningen. Så att, och då spelar det plötsligt ingenting roll, för då har vi en skapare som sitter någonstans och kan hitta på precis vad som helst från dag till dag, så att då kan vi inte lida på någonting längre, men det vet vi att vi kan.
Precis.
Han har publicerat en del papers på saker som statistical genetics, bioinformatics, intressanta saker. Nu har jag liksom bara snabbt skummat igenom ett abstract här, men det verkar ju intressant.
Ja, men han är... Ja, det,
alltså, det är just det här att det blir så underligt. En snabb scanning av det här verkar som att det är coalescence theory for a general class of structured populations with fast migration. Låter vettigt och låter bra. Jag ser inte heller att det skulle vara någon referens här till Bibeln.
Nej,
det är en massa matematiska formler som man inte förstår. Vi behöver kanske en matematiker här. Men...
Det är ju problematiskt när man säger att här har vi facit. Vad kan vi nu hitta då som pekar mot det här? Och jag menar, det känns inte rimligt. Han säger ju det själv. Att om ni nu tror att Bibeln är Guds ord, då får ni inte liksom bli distraherade av det här andra. Varför kan man inte istället bara så här, nej, vi vet inte. Det låter ju konstigt, men nu tror jag att det som står i den här boken är sant. Varför måste man hålla på att attackera vetenskapen? Alltså, håll er bara borta från den.
Men det är det här också som är lite intressant. För jag tänkte avsluta lite med vad jag tycker är ett av de mest anmärkningsvärda meningarna i det här. Och det här det knyter liksom ihop hela, han skriver mot mitten av krönikan eller debattartikeln, så skriver han så här att vetenskap och kristen tro är alltså vänner och de står inte på något sätt i konflikt med varandra.
Eller hur? Jag hittar,
så är det ju så länge verkligheten böjer sig efter kristendomen, eller att ingen påstår någonting som strider mot kristendomens påstående, för kristendomen kommer ju med en rad påståenden som är fullständigt omöjliga. Alltså det här med återuppståndelse och bara en sån sak, jungfrufödsel och allt sånt där som vi vet inte människor kan. Och alltså hela gudsbegreppet är ju totalt ovetenskapligt och ogrundat. Och alla påståenden som alla påståenden som berör en gudomlighet är om naturen ovetenskapliga och nonsens. Att säga såna här saker som att Gud står utanför tid och rum, okej, vad betyder det ens? Att Gud skapar saker.
Det betyder att det är påhitt.
Ja, för det är retoriska knep. Det saknar innehåll. Att säga att någonting befinner sig utanför tid och rum, det är bara ord. Det är som att säga att man konstruerat en säng av sömn. Jag menar, det är fullständigt...
Det låter underbart.
Men det är en mening med ord i, men det betyder liksom ingenting. Hur mycket väger färgen gul? Okej, ja, det är en fråga, men det är en värdelös fråga. Det går inte att ställa. Det går att ställa frågan, men det går inte att svara på den. Och det betyder ju inte att man, nu fick jag det. Utan det betyder att frågan är värdelös.
Fast frågan är om...
Ja.
Är det en filosofisk fråga eller går det att... Jag tänker på att olika färger reflekterar olika mycket ljus.
Nej, men vi ska inte ge oss in i det där.
Det blir ändå alltså hela den här krönikan blir, jag tycker det är mest alltså, tragiskt greppande efter halmstrån av någon som uppenbarligen kan bättre än så här. Men har en ett teologiskt sinne som svärtar ner saker och ting och inte kan ta sig igenom de mest basala argument mot den egna tron och vanligen inte skäms för att visa upp dem heller.
Nej.
Så att, ja.
Vi kan väl stanna lite vid det, för att jag har en nyhet här som handlar om Svenska kyrkan.
Ja.
Så att det är ju lite besläktat kan man säga. Det är den kristna tidningen Dagen då, som det är skrivit en ledare av Elisabeth Sandlund. Henne tror jag vi har nämnt några gånger tidigare.
Det har vi.
Hon skriver då om medlemsraset i Svenska kyrkan.
Jag bara läste länken här och kan inte riktigt komma förbi att det faktiskt, om man läser länken så står det färre tillhöriga, fler medlemmar. Ja, alla de där utan lemmar som vi har.
Precis. De väljer att vraka lite här. Ja, det är i alla fall. Det är många som har gått ur Svenska kyrkan under 2016. Inte så chockerande kanske.
Nej.
Hon däremot, hon har lite annan teori om varför folk går ur. Jag tror att folk går ur för att de inte tror på Gud och är helt ointresserade av organiserad religion. Det är ju lite så statistiken ser ut för Sverige. Det är inte så många som är religiösa.
Nej.
Och framförallt inte kristna. Det är inte så populärt kan man säga. Men hon tror ju istället att det beror på att man kanske inte håller med ledningen riktigt, eller att man är lite kritisk till att det har varit lite olika såna här skandaler med resor och sånt som har betalats av Svenska kyrkan och så.
Det är ju rimligt också.
Så här, jag tror kanske att det är det som har puttat folk över gränsen, men jag tror inte att det är inte religiösa människor det handlar om till största mån. I januari nu 2017 så var det 4000 personer som gick ut. Och hon säger att det är dubbelt så många som snittet de senaste 13 åren och att det inte båda gått. Och hon funderar här då på hur de borde göra för att hålla liv i Svenska kyrkan. Hon säger också att det gör inte så mycket om folk som går ut som bara är så här tillhöriga. De var med, men de gjorde ingenting, de brydde sig inte så mycket. De struntar i Kristi kropp. De har ingen levande relation till Jesus Kristus och så vidare. Så hon tycker att de ska satsa på att ha mer medlemmar. Det var därför det såg så konstigt ut i länken där, bindestreck. Medlemmar. Och så här står det då. Den processen kräver en kyrka med gott självförtroende och stort fokus på det som är kyrkans första och största uppgift. Att med kraft och tydlighet sprida evangelium både till de som aldrig hört det glada budskapet tidigare och till de som glömt vad det innebär. Jag tänker ju att absolut gör så här. Det kommer ju göra så att ännu fler går ur, tror jag. För jag tror ju att det enda som håller kyrkan något sådär flytande nu, det är att de inte har så mycket fokus på Gud och Jesus och alla de här övernaturliga grejerna som gemene man inte tror på. För jag känner väldigt många som är med i kyrkan, men jag känner väldigt få kristna. Det enda som lockar dem att de fortfarande är kvar, det är just att de gör bra i grejer och det som ni snackade om förra veckan lite grann. Det här med att det är så här,
ett exempel på det är ju min sambo som betala medlemsavgiften i Svenska kyrkan utan att vara troende. Men för att de har ju de här fantastiska byggnaderna, de har verksamhet som faktiskt är, och bor man så här ute på landet som vi gör, så finns det liksom inte så mycket alternativ till grupper för att ha sina barn och gå på öppen förskola eller annat. Så är det som finns. Och det behövs pengar för det. Så det och det tycker jag är en helt rimlig inställning.
Alltså alla får göra som de vill, men jag tänker ju att det här, om Svenska kyrkan skulle börja fokusera på det här som hon tycker nu, att liksom, nu ska vi gå ut med Jesus Kristus budskap och nu ska vi verkligen gå in här, då tror jag att medlemsfallet kommer bli ännu större.
Jag tror man kan man inte göra som man gör med andra, eller med, som man gör med företag, att man liksom spinner av en del av verksamheten som inte följer huvudverksamheten, så man behåller kärnverksamheten, kristendomen, kyrkan, och sen så spinner man av de andra verksamheterna som är välgörenhet, vad pratade vi om förra veckan, hjälp för de som
sociala insatser,
precis, och sen vi spinner av det, så har vi liksom en en fristående organisation som sysslar med det. Och sen så har vi den här
kärnorganisationen.
Nej, det tror inte heller man vill, men det hade varit intressant.
Ja, alltså det är väldigt lätt att glömma bort att kyrkan har inget nyttekonto. De är ingen välgörenhetsorganisation och deras primära syfte är att sprida kristendom.
Mm.
Ja. Och det är ju faktiskt så, det är där hon slår ett slag för här, att det är det de ska göra.
Ja.
Och, men som till exempel, det, jag har sett ganska många säga det här just, alltså, som bara säger det nästan då, att ja, men kyrkbyggnaderna, de förfaller och de behöver rustas upp, men det betalas via skattesedeln. De får statliga bidrag för att ta hand om sina byggnader, så det behöver vi inte oroa oss för. Och, alla de här grejerna, alltså det finns ganska bra grejer att ge. Det är ganska mycket pengar det handlar om. Så att vill man ge till, alltså att det ska gå till välgörande saker, så behöver man inte ge till en organisation där minst hälften går till administration och overhead och spridande av kristendom, utan då kan man ge det till organisationer med fokus på det man tycker är bra, som till exempel kanske Läkare utan gränser eller UNHCR eller någonting sånt där.
Mm.
Det är den vägen jag har valt i alla fall.
Samma.
Så att men som, alltså det är klart att det är en bekväm, det blir en bekväm pott att trycka in lite pengar i och tycka att man gör någonting bra.
Mm.
Men man får ju tänka också då på allt det här man får med på köpet. Just det här med kristendomen och spridningen av den, och att just det, faktiskt det, och det är det som är deras verksamhet.
Mm. Det är också det att man faktiskt, det är svårare, det finns en spärr att gå ur någonting.
Mm.
Man är medlem och det är ett steg att gå ur någonting.
Mm.
Mm.
Så det är ett ganska stort steg, och jag tror att det krävs ganska mycket för att man ska göra det. Om man inte är, som väl vi är, ganska övertygat liksom emot, mer eller mindre. Är man inte emot, så tror jag man hänger kvar. Och det, men gud, så måste man ju... Även om det finns sajter på nät som gör det väldigt enkelt att gå ur kyrkan, som sköter den här annat åt den.
Oh,
man behöver liksom inte gå till en reception och säga, nu vill jag inte vara med här längre, utan det går att sköta det väldigt snyggt. Men det är ändå ett steg att ta.
Men det är ju det som är så fult med hur de har fått in alla medlemmar. För det är ju inte...
Ja, gud, alltså, ja.
Mm.
Det är hela den här opt-out-systemet som de har haft, det är ju verkligen helt orimligt.
Ja,
ja, så är det.
Det är ju så sjukt att det har kunnat vara så. Det känns overkligt för mig.
Ja.
Att det har varit så i Sverige.
Mm. Och ganska långt fram också.
Ja, verkligen.
Mm.
Men ja, jag tycker att det var lite intressant med den här ledaren i alla fall, för det hon säger är ju bara så här, egentligen, vilket jag tycker är helt rimligt, att men sluta försöka hålla kvar människor som ändå inte bryr sig, och fokusera på att göra de som faktiskt vill vara med nöjda, ungefär. Mm. Och det är ju en rimlig åsikt.
Varsågod.
Men om det blir så, jag undrar om hon förstår hur få medlemmar det skulle vara i Svenska kyrkan om man aktivt var tvungen att gå med nu. Om det bara skulle, nu nollställer vi liksom medlemsregistret, gå in och bli med i Svenska kyrkan här.
Mm.
Jag tror hon skulle få panik, allvarligt talat, över hur få det är. För att man har ju ändå sett ganska många kristna som myser lite över hur många svenskar som ändå är med i Svenska kyrkan.
Att det är en sån jätteintressant experiment. Och göra.
Ja, gud det. Jag är för det.
Ja, de vore nog inte så intresserade, men det vore intressant som sagt.
Nej, men för oss vore det jätteintressant, eller för mig, jag skulle jättegärna vilja se hur det hade fallit ut.
Mm.
Även absolut. Om det inte skulle vara på riktigt, även om det skulle vara en teoretisk övning.
Mm.
Om man skulle kunna sätta upp ett försök på det här på något sätt. Liksom.
Mm.
Okej, nu är du inte medlem. Vill du vara med eller inte?
Mm. Ja, vi ska röra oss vidare, och det är så att Europakommissionen skickade för en tid sedan ut, de hade en släppte en rapport om våld mot kvinnor bland annat, och som en del av den här rapporten då, så hade 30 000 EU-medborgare från olika länder, från alla EU-länder då, fått frågan om de tyckte att sex utan medgivande var acceptabelt under vissa omständigheter, som till exempel att kvinnan bar avslöjande kläder, Eller så att hon var full bland annat och lite såna här grejer då. Alltså våldtäkt, om man tycker att det finns tillfällen när våldtäkt är okej. Okay. Eller motiverat då att det inte är lika farligt. Och den det var alltså så att över om man tittar på hela Europa då, så tyckte alltså över 25% att det fanns förmildrande omständigheter.
Nej men va?
Och vi ska se det fanns alltså då som de tyckte då att man över 10% tyckte att sex utan medgivande var rättfärdigat då om offret hade följt med hem frivilligt.
Okej.
Mm. Så att då var det liksom okej då. Och det här har då slagit ut på en karta över då olika länder. Och det som är mest intressant tycker jag med den här kartan då egentligen är hur det slår mellan, alltså det är inte så att man kan se okej, det finns regioner här, de har färgat då länderna med hur många procent då inom vilket spann då. Så att den lägsta då är 0 till...
Väldigt konstiga spann, eller?
Ja, det är väl förmodligen för att få en jämn fördelning över svaren skulle jag tro. Så att man har då 0-21% som är det lägsta spannet då såklart. 22-29% som är näst högsta, eller nästa spann då. Näst högsta spannet är 30-37% och sen är det då 38-100% som är det sista då. Det här är alltså då hur många av de tillfrågade som tyckte att det fanns omständigheter då där det här var försvarbart.
Mm. Och, men jag är ändå lite nyfiken, är det liksom 39% eller 99%? Det kan jag ändå tycka.
Ja, det precis.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Det är så jävligt så.
Det lär ju inte vara något land där ligger på 99%.
Alltså, samtidigt så är det liksom, är det fler än 38% så är det ändå så pass för många att det är galet ändå. Liksom.
Ja, jo, absolut.
Men det är ändå så märkligt så här, för att om man säger då Sverige, Finland och Danmark och Nederländerna ligger på lägsta skalan. Och där kan jag tycker att där är nästan det lägsta spannet känns som att det är så otroligt stort. Det känns som det största nästan. För att skillnaden mellan 2% och 20% är ju fantastiskt stor. Tänk på antal människor det handlar om här.
Ja.
Absolut. Och det säger ju också någonting mer om en trend, om det är så här, var femte person eller om det var hundrade person.
Ja, precis. Som i England då, så tyckte 22% att det fanns omständigheter där våldtäkt var acceptabelt då. Och Spanien och Sverige då var faktiskt lägst på det här då. Så att vi var lägst. Så att även då Finland och Danmark och även Nederländerna låg alltså över oss. Och så Irland då var det tydligen lägre då än en England. Och sen har man lite så här som sticker ut då. Jag menar som Estland och Litauen ligger på mellan 22-29%. Men sen har man då Lettland mellan dem som ligger på högsta, mellan alltså 38-100.
Ja, det är ju intressant.
Och det är ju fantastiskt mycket folk. Alltså tänk, över 38% av de som svarar från det landet tycker att det finns tillfällen när våldtäkt är försvarbart. Och jag tycker också då att när den diskussionen som har varit här att Sverige då skulle vara någon sorts våldtäktsmäcka, nästan bokstavligt talat då som det visas upp. Och vi ligger alltså som sagt lägst här.
Men det hänger ihop.
Ja.
För vi har delvis så en person som begår 100 våldtäkter i USA döms för ett tillfälle. Alltså han döms för våldtäkt. Men i Sverige skulle han dömas för 100 våldtäkter. Så det finns ju en ren definitionsskillnad där. Liksom att man döms för varje enskilt tillfälle det har hänt, inte bara för akten i sig.
Så
vi har ju liksom ett bredare spann. Där kan ju en person vara dömd för upprepade tillfällen, och i statistiken ser det ut som om i ett annat land hade varit 100 olika personer. Så där finns ju, plus att vi har vidgat också. Nej, det här är ju något annat, men det hänger ju på sätt och vis ihop. Att vi är intoleranta mot våldtäkt, därför så styr vi det. Vi definierar upp det hårdare. Vi har en vidare begrepp om vad som faktiskt är våldtäkt än vad kanske många andra har, lagmässigt sett. Och det hänger ihop med att vi inte tycker att det är acceptabelt med våldtäkt. Så därför ser det ju liksom ut på det sättet.
Men det, jag tycker ändå det är fascinerande lite med den här, alltså att det just våldtäktsbrott är ett sånt här brott som det finns väldigt mycket, alltså missuppfattningar om också. Det är där jag tycker att Sverige faktiskt nog ligger ganska långt fram. Just det här att man ser på det som vad det är, att det är en sorts extremt maktmissbruk som är riktat mot en specifik person. Att det är ett rent extremt kränkningsbrott, och det har ju ingenting med sex att göra. Medan det på andra ställen kan behandlas lite som att ja, men det var liksom folk som har lite kul liksom, så här. Där ligger vi nog väldigt långt fram, och det speglas ju som du säger i lagstiftningen. Att det ses som, även om det sker i en partnerrelation, så kan man, alltså varje gång det har hänt, så ses det som ett separat brottstillfälle.
Jag har också tänkt lite på det rent generellt, inte kopplat till den här statistiken eller någonting, men jag har tänkt på det ur olika perspektiv, men någonting som jag funderar på är hur jag tänker att man behöver få ändrat den samhälleliga inställningen om att om sex i allmänhet, att sex är någonting som män vill ha men som kvinnor har. Alltså sex är någonting som män kan få av kvinnor. För visst finns det en sån allmän uppfattning, om man säger så. Män kan be, kan böna om att få sex. Kan vara, ska skaffa sig sex på något sätt. Alla män vill ha sex. Kvinnor vill inte ha sex, men sex är någonting som en kvinna kan ge till en man. Men det innebär också att män kan ta det från kvinnor.
Ja.
Så det är någonting som finns hos kvinnorna som männen vill åt.
Och
den inställningen måste ju förändras på något sätt. Kvinnor vill ha sex. Och män vill ha sex. Men kanske inte nödvändigtvis med samma person.
Nej, och inte samtidigt. Alltså nej, hela precis. Tiden. Nej. Så att så är det ju.
Det finns ju, vi växer upp med det på något sätt. Det skämtas om det i romantiska komedier. Männen ska imponera på kvinnorna för att de ska ge med sig och ha sex. Och det är någonting som
gå med på det.
Gå med på det, eller man ska se till att få det på olika sätt, och ett av de här sätten är ju faktiskt att ta det. Och det måste ju förändras.
Ja, så är det absolut. Och det här är ju ett väldigt, alltså det är ett väldigt stort problem, eftersom det är en yttring för en allmänna, som du säger, den allmänna inställningen i väldigt många, i fler frågor, alltså på väldigt många sätt. Och just det här att man säger då på något sätt, man skyller på vissa kulturer och säger att det här är någonting som en kultur tar med sig hit, samtidigt som det sitter alltså kulturella svenskar, eller om man ska säga då, på nätet och önskar våldtäkt på diverse tjejer varje dag bara för att de inte svarar på deras närmanden tillräckligt snabbt och såna här grejer.
Se på de här klassiska ursäkterna att ja, men hon bad om det för hon var klädd på ett sätt som säger att hon skulle vilja ha sex. Ja, men det betyder inte att hon vill ha sex med dig. Ja, det kanske absolut betyder att hon är ute på krogen för att hon vill ha sex med någon, men det behöver inte betyda att det är med dig. Alltså, och den där jag tror att det ligger liksom ganska mycket i det här, att det finns en sån obalans i hur vi ser på sex, hur det är uppdelat mellan de olika könen på något sätt.
Ja, men verkligen. Jag och en kompis snackade om det här om dagen. Det är en diskussion som har kommit mer och mer på sistone om det här att det ska ses som romantiskt och gulligt när killar typ stalkar tjejer.
Ja, precis.
Att det ska vara så här. Det är ju återigen där att tjejerna har någonting, man ska inte riktigt vilja ge bort det, men om man tjatar tillräckligt mycket, då kanske man vill det. Det är ju hemskt. Alltså, Det är väl inte så vi vill att vi ska bete oss mot varandra.
Nej, och det spelet kommer ju ganska ofta även in i en parrelation. När båda två egentligen är villiga, så ska man ha det där spelet.
Ja.
Man får sex om man har gjort någonting bra som man. Om man kommer hem med...
Ja, det ska vara någon slags valuta. Liksom.
Precis, det är lite valuta. Det är en belöning i vissa fall. Och det är ju en kulturell som sätts i populärkulturen ganska mycket.
Ja, gud. Det är alltid så här.
På alla hjärtans dag så får du... Ja, eller du får liksom... Du får på alla hjärtans dag får du ett halsband av din pojkvän. Och då ligger du med honom. Ja. Som tack för det.
Mm.
Det är så jävla illa.
Ja. Men det är intressant statistik ändå, tycker jag, men det är ändå just det här att det pekar ju på ett, tycker jag, på, och även man ska absolut inte säga bara för att man ligger lägst på en sån här statistik så är jobbet gjort, för att så är det ju definitivt inte, och det kan man ju se på, det kan ju vem som helst, tror jag, som är aktiv på nätet, och speciellt tjejer då, vittna om att det här är någonting som finns kulturellt, om man ska säga så, även hos oss, definitivt.
Ja, absolut. Och jag skulle
statistiken
säga
att det är finns, som alltså... säger intressant, men allting över noll är jättefel.
Ja,
och jag menar, det är, om man vill se att det här inte bara handlar om att det kommer hit människor från andra länder och har en sån här kultur, då kan man gå in i vilken flashback-tråd som helst. För där ser man ju, när de börjar skriva om att det har skett någon våldtäkt, då är det ju, de försöker nästan alltid hitta att det är tjejens fel. Mm. Varför umgås hon med invandrare? Hon borde ha förstått att det blev så här, så, ja, tough shit. Det är rätt åt henne. Varför umgicks hon med dem?
Så ja, det... Och om någon, speciellt en tjej, vågar säga att komma med någon form av nyansering, så är det att jag hoppas hon blir våldtagen.
Ja, precis. För hon förstår.
Ja, för det är så man ska straffas också.
Ja.
Så att, ja... Nej, det är fruktansvärt. Alltså, men som sagt, det är nog vanligare än vad man kan...
Om det är invandrare som kom hit med den här kulturen, så tycker jag ändå att Sverigedemokraterna är väldigt snabba på att anpassa sig till det och lära sig av det i så fall. För det är ju de som verkar driva den här tesen hårdast, att kvinnor ska liksom straffknullas in i ledet ungefär.
Och har även gått om representanter som är mer villiga att gå ut och berätta för folk vad de kan göra med sina egna kroppar och allt möjligt.
Ja, absolut.
Så att ja, nej, det ja, finns jobb att göra. Även om vi ligger bra till, så är det inte bra.
Nej.
Ja, ska vi röra oss vidare eller vad säger du, Frida?
Jag kan köra in relativt snabbt. Jag var nyfiken på vad ni har att säga om det, och därför vill jag inte lägga det i nyhetsronden. Men jag lyssnade på en true crime-podd som heter Sword and Scale, och då tog de upp ett fall om en mamma då, till två små barn, och hon ströp båda sina barn. Och de hade en intervju med henne där de skulle försöka förklara varför hon hade gjort det ungefär. Och det är ju helt, ja, det går ju inte att förstå. Hon hade inte hand om barnen, utan det hade hennes föräldrar då, för att hon ansågs inte vara lämplig att ta hand om dem, eftersom hon hade lite drogproblem och sådär. Och det hon sa hela tiden i den här intervjun, det var bara my kids are in a better place, they're in heaven now, they have no more worries. Och det sa hon liksom hela tiden, att så här, nu är de i himlen, de har det mycket bättre. Och jag blev liksom lite nyfiken. Det är klart, jag tror inte att det är så här, ja, man mördar sina barn för att man är religiös. Det tror jag absolut inte. Det finns gott om galningar som gör alla möjliga saker oberoende av tro. Men jag undrar om det är så här, det är uppenbarligen något typ av sätt för henne att försöka rättfärdiga det hon har gjort, att det inte är så farligt. Tror ni att det på något sätt kan lindra om man tänker att de är i himlen?
Det tror jag absolut att det kan.
Att hon har det, att det liksom, hennes ånger blir mindre för att hon är kristen. Vad tror ni?
Alltså det här finns ju hos det här är någonting som är extremt starkt även hos folk som inte är kristna eller är religiösa ens en gång. För att titta bara på alla de som går till till medium och få veta att deras bättre hälft som avled nu är på, han sitter ju bredvid dig, eller hon sitter ju bakom din rygg, din mamma är ju här i rummet.
För det här som Frida är inne på, att rättfärdiga sitt eget beteende. Jag vet att jag slänger mig ganska mycket med uttrycket om kognitiv dissonans när man håller två olika idéer tillsammans, så är två motstridiga idéer samtidigt. Men det finns ju en dimension till utav det, när det faktiskt det blir en sån konflikt igen, att man måste hantera det på något sätt. Man ser sig själv som en god människa, som en god förälder, som en mamma som älskar sina barn. Så gör man någonting som är så fruktansvärt att man inte får ihop det med sin bild utav sig själv. Så måste man förändra på verkligheten runt omkring för att få det att gå ihop. Och det är liksom definitionen av det på något sätt, att nej, men då måste det ju vara på det här sättet, för jag som är så god, jag som är så bra och vänlig mamma kan ju inte göra så här, om det inte vore för att man måste förändra på omständigheterna runt omkring för att kunna komma överens, alltså för att få de här två motstridiga tankarna och känslorna att gå ihop. Och det är en psykologisk process.
Jo, men det sker ju precis hela tiden egentligen hos folk som till exempel säljer alternativa medicinska preparat.
Precis.
Säljer man det till någon som har cancer till exempel, så tänker man ju då att ja, men den här personen fick ju hopp sista tiden. Och man bestämmer sig helt enkelt för varför det var värt det och varför det var bra att man gjorde det här. Och sen det kommer, även om det skulle komma fram att ja, men, hon slutade ju ta kemoterapi bara för att du sålde henne de här örterna. Att jaha, men den hade ju ändå aldrig fungerat, och nu fick hon ju det här hoppet på slutet här och fick ju bra tid med sin familj och allt det här. Alltså, jag är ju ingen mördare. Jag är ju ingen som skulle ljuga till någon, eller jag är ingen alltså bedragare. Jag är ingen som såna, alltså på det sättet. Va? Folk har ju en självbild, och när man ifrågasätter den självbilden så då avfärdas man. Och det är ju den sitsen vi sitter i princip hela tiden när vi ifrågasätter de här bedragarna som säljer allt möjligt skräp. Att vi ifrågasätter deras självbild, och då är det ointagligt i princip. För att det krävs, alltså även med bevis så räcker ju inte det. Va? Så att det är nog så att man, även om man säger till henne då i den här, när hon sitter i och liksom bedyrar då att ja, men oj, de är ju en väldigt mycket bättre plats nu, de har inga bekymmer. Så ja, men du har ju mördat dina barn. Och då blir det på något sätt då som att ja, men det var ju för deras skull då.
Precis.
Och då blir man ändå
hon säger också att de fick välja själva, att hon frågade dem om så här, vill ni ha ett jättehemskt liv som jag har haft, eller vill ni gå och åka till himlen med Gud och ha det jättebra? Och då valde de att åka till himlen.
Ja, då blir det ju deras fel också då.
Ja, de var 6 och 7 år gamla, ska vi också säga. Hon dödade, hon ströp det ena barnet först inför det andra då. Inför sin son. Och sonen blev ju rädd då och började ångra sig. Berättar hon själv i den här intervjun. Det är så jävla sjukt. Så att det är, ja. så jävla osmakligt. Att han började ångra sig då, men att hon höll fast honom och dödade honom också.
Mm.
För att han hade ju ändå sagt att han ville det. Liksom. Och han förstår ju någonstans att mamma vet bäst.
Mm.
Säger den här människan? Nej, ja. Det är så galet.
Ja, det är helt vansinnigt faktiskt.
Så jävla galet, och det känns så jävla... Men jag blir verkligen irriterad över att hon kan lugna sig själv med, även fast jag fattar att det spelar ingen roll, det är inte som att de kommer tillbaka för det, men det stör mig ändå att hon kan sitta och så här inför sig själv och bara säga, nej men det är ingen fara, de har det så jävla bra nu.
Mm.
Nej, det har de finns inte mer och det är ditt fel.
Ja. Nej, så är det ju. Men det sen, alltså, jag har ju någon teori någonstans om att om det vore så att psykisk sjukdom skulle liksom kunna komma av religiös tro, så skulle nog betydligt fler ha det. Men å andra sidan är det ju också så att religiös tro är ju, alltså i viss mån, som Sam Harris brukar säga då, att vara religiös är att tro i grupp det som bara psykiskt sjuka skulle kunna tro för sig själva. Och det är ju lite så också, men då frågan är hur man tror på det. Alltså tror man egentligen verkligen på att ormar pratar och att man föds av jungfrur och sådana här? Alltså nej, man gör nog inte riktigt kanske det så. Man kan hävda att man tror det, att man tror att Bibeln är sann och att det är Guds ord och allt det här, men det finns ändå någon form av isärkoppling där också, tror jag.
Ja, absolut.
Ja.
Vi behöver inte fastna vid det. Jag bara tyckte att det var...
Ja, ska vi, Henrik, lite spöken kanske?
Ja, låt oss prata lite om spöken efter allt det här.
Ja.
Det tycker absolut. Jag vore helt perfekt. Det liknar lite sånt som vi har pratat om tidigare här. Men det, hon heter Denise, hon lyckades ta en bild på spöken. Mm. Eller en bild som kommer att få dig att tro på spöken.
Oh shit, men då kan vi ha på band nu, för nu tänker jag gå in och kolla här då.
Precis, klicka på den länken och så titta på bilden och säg, tror du på spöken efter det här?
Shit, vad spännande. Fy fan, vad händer med våran podd om jag... Då får jag väl sparka, antar jag.
Nej, vi behöver lite mer konflikter, men jag tror inte att den föreligger någon vidare risk för det.
Den laddar ju övernaturligt långsamt här.
Okej, okay. Börja med att avslöja att det ligger på Nyheter 24. Hon flyttade till ett hem som sedan visade sig vara ett ålderdomshem. Eller ett tidigare ålderdomshem, det var inte så att hon var gammal och inte visste om det. Och det började hända massa mystiska saker, tavlor som ramlade ner och sånt där annat, som bara inte kan hända, inte kan förklaras på något annat sätt.
Nej.
Hon tycker om heminredning och sånt där, så hon hade pyntat upp i sitt hus eller sin lägenhet lite, och så tog hon ett kort på det hon hade gjort och la ut det på sociala medier. Och först efter att hennes kompisar började fråga, vad är det för person i glaskupan som man ser reflektion av, och så blev hon jätterädd, för hennes sambo var ju faktiskt och duschade just när hon tog den här bilden. Så min slutledning är att antingen två stycken.
Mm.
Kan man inte säga. Antingen det här eller det här. Antingen så var han inte alls i duschen just när hon tog den här bilden, och att det är faktiskt en sambo man ser. Eller så är det något annat man ser som ser ut som ett huvud och axlar, och det är egentligen det som man kan uttyda någonstans där.
Ja.
Sen är det alltså av erfarenhet så kan man ju säga också det att, för att här ser man ju att alltså det ser ut på bilden som en gestalt. Det här är ju det mest gestaltlikna jag sett på någon sån här bild, kan jag säga.
Men absolut.
Då brukar det snarare vara så att det helt enkelt är fake.
Det är inte jättesvårt att fejka.
Nej.
Alltså, det är fake bara, eller bilden, så att säga, nej, det var ingen som stod där.
Grundförutsättningen är fel på något sätt. Antingen så blandar hon ihop, för vi pratar ju om hur vårt minne är bristfälligt. Hon säger att men min sambo var ju faktiskt och duschade när jag tog den här bilden. Så antingen har hon fel. Hon minns inte rätt. Hon tog bilden, sambon duschade, men inte nödvändigtvis samtidigt.
Mm.
Och att det är faktiskt han man ser där. Vilket jag tror är det absolut mest troliga i det här fallet. Mm. Eller så är det liksom helt enkelt något annat som man ser.
Ja, men det är inte ett spöke. Bara. Nej, det kan vi nog vara ganska säkra på. Så att, ja.
Men de har ringat in flera saker på den här, alltså på typ den tredje bilden.
Ja, jag vet. Jag vet inte vad det är.
Vad är de andra två sakerna ska vara? Det är liksom ingenting. Det är bara så här... Jag vet inte.
Nej. Jag vet inte heller. Ja.
Men ja, jag tror inte på spöken.
Nej, jag blev inte heller riktigt övertygad faktiskt.
Hon berättar att hon blev rejält uppskrämd av skepnaden / skepnaderna i glaskulan och att hon knappt vill bo kvar i lägenheten om hon inte får bukt med de objudna gästerna.
Mm. Som man vet också...
Är allting de objudna gästerna har gjort, så tycker jag ändå att de är rätt chilla, eller?
Mm. Ja, hon sover ju med lampan på.
För man, ja, vet ju, precis. För det vet vi alla. Så länge lampan är tänd så finns ingen spöken. Men vänta nu, det var inte... När hon tog
lampan
bilden...
Lampan var ju på när hon tog bilden.
Ja, ah, fan. Ah, skit också. Mm. No, eftersom det är nyheter 24 så har de alltid den här lilla pollen längst ner, så tror du på spöken, ja eller nej?
Ja, jag
är ledsen att bara för att vi såg det nu så läste något annat där idag. Jag försöker att undvika att läsa det, men ibland så måste man ju bara ta reda på vad fan handlar om. Och så handlar det om någon, nu skulle jag ju egentligen veta precis vad det var, men det var någon som hade gjort någonting fruktansvärt mot sina barn. Inte riktigt i klass med det som du pratade om förut, men någonting sådär.
Okej. Okay.
Och frågan längst ner var, har du barn? Ja eller nej?
Ja, det kan ju vara ganska... Mm.
Nej, men det måste ju finnas det. Och har vi inget bättre? Har du mölat dina barn? Ja eller nej?
Det kanske är sånt där, alltså, krävande fält där de fyller i en artikel.
Ja, de måste.
Liksom. Ja, precis. Det måste finnas det på något sätt. Och, jag har inget bättre.
Och man kan inte direkt bara säga, tycker du att det är rätt att misshandla sina barn? Det känns
ja. Ja. Nej. Nej, precis. Ja, nej, den här bilden fick inte mig att ändra min uppfattning om att spöken inte på riktigt var för.
Det var väl för väl där då. Mm.
Om någon av våra lyssnare börjar tro på spöken efter den här bilden, får ni gärna höra av er.
Ja, absolut. Jättegärna.
Ja, vi är klara med världens längsta diskussionsrond och vi ska gå vidare på veckans Quack You. Vi har både Quack You och 1000 Quack den här veckan faktiskt. Såklart. Och vi ska börja prata om Sara Larsson. Och inte att hon ska få veckans Quack You, långt ifrån. Det är faktiskt så att det är Dennis Dahlqvist som satt i kulturpanelen i SVT:s Godmorgon Sverige efter att Sara Larsson hade utsetts till årets artist på galan. För hon hade ju faktiskt mage att prata om vad hon ville prata om. Och hon pratade om, hon nämnde i förbifarten att hon var så himla glad att hon fick det här priset. Och hon var så himla glad att hon fick det just på den dagen när hon faktiskt har tagit ut sin tandställning.
Det kan man tycka. Visste inte att hon hade haft tandställning.
Nej, inte jag heller.
Ärligt talat så bryr jag mig inte. Alltså,
nej, men för henne var det här en stor, det var en stor grej. Ja, som man kan förstå. Jag vet själv folk som har haft tandställning, så jag har själv haft tandställning. Det är en ganska stor grej när man inte har det längre. Men Dennis kunde inte riktigt släppa det här. Utan han sitter då i den här panelen och tycker att det är självupptaget av Sara Larsson att prata om sin tandställning under tacktalet när hon har utsetts till årets artist.
Okej, men vänta, vad är listan då på vad man får prata om som inte är självupptaget?
Om det är
alla som har hjälpt en dit.
Okay, men om det är någon gång i livet när man får vara lite jävla självupptagen, så kanske det kan vara på tacktalet när man utses till Sveriges bästa artist. Kan vi inte komma överens om att under det tacktalet så kan man...
Inte
enligt Dennis då. Men frågan är om Dennis hade sagt det här om någon annan. Hade han sagt det om en 40-årig man till exempel? Tveksamt. Och när då Kerstin Brunnberg då pratar om det här och börjar prata om galan överlag och sitter och pratar om då, hon säger till exempel så här då om galan överlag då alltså. Det finns så mycket utsatta konstnärer och då tycker jag det är konstigt att inte ta tillfället i akt och prata om det, säger hon då. Om galan då. Inte om henne, utan om galan. Att galan kunde pratat mer om utsatta konstnärer i världen. Och då flikar Dennis in och istället pratar om tandställningar. Precis som att det här var någon tema på galan. Så man har liksom dragit ut något tandställningstema på Grammisgalan i år istället då för att prata om utsatta konstnärer i världen. Så det här var uppenbarligen en väldigt stor grej för Dennis att hon nämner det här i förbifarten. Men låt henne prata om vad fan hon vill. Det här var hennes stund och hon tog den i akt och pratade om vad hon ville. Och det tycker jag hon ska ha cred för. Och jag tycker kvack ju till Dennis Dahlqvist för att han inte kan ge henne det.
Ja,
ja, men hon liksom pratar om hon nämner det i förbifarten, alltså vad fan?
Ja.
Vad är det att hänga upp sig på? Det är ju det sjukaste jag hört.
Ja, det blev en ganska allvarlig hang-up för dem tydligen.
Ja.
Sen att du nämner ordet tandställning och dra ut i samma mening känns...
Ja.
Jag kan tycka också att det är lite sjukt att han får sitta då i tv. Fattar hur många han når ut till där och så sitter han och pratar om Sara Larssons tandställning. Han kunde väl ha pratat om utsatta konstnärer i världen eller något.
Precis. Och det, precis, lite självupptaget att prata om grejer som han stör sig på.
Verkligen, helt sjukt.
Ja. Vi ska gå vidare till veckans tusen kvack. Och det här tangerar lite på en kvack ju. För att det är nämligen så här att det är ett Söderhamns kommun heter de, har köpt in en typ av utrustning som ska göra vissa anställda mer harmoniska. De har alltså tagit pengar.
En stämgaffel.
Det har lite med det att göra. Nästan, för att man nyper fast de här grejerna i örat och så ska de då på något sätt reglera nervsystemet så man håller sig mer harmonisk. De har tagit pengar som är alltså då öronmärkta för integration, 150 000 kronor, och köpt in de här enheterna för. De kallas för Coherent City, kallas de här prylarna. Och då kontaktar då SVT, Vetenskap och folkbildning, och pratar med Dan Katz som konstaterar att det här är rena tramset. Det har ingenting med vetenskap att göra. Och han lite så tongue in cheek då, gratulerar säljaren som har sålt in det här till kommunen, för det måste vara en mycket bra säljare som man säger då. Så jag tycker tusen kvack då till Dan Katz för en väldigt bra förklaring, och han är med i inslaget också och får komma till tals i flera tillfällen, och han sågar det här vid fotknörarna som sig bör. Men man måste säga också att det är väldigt anmärkningsvärt när den här projektledaren då kan stå i tv och konstatera rakt upp och ner då att det här är någonting som han tror på.
Ja, det är klart.
Ja, så därför så kan man då, Jörgen Ringman heter han då, och ingen det är ingen vetenskapsman som kan ta det här ifrån honom att han tror på det här. Nej, men och så är det att ja, och så säger han då att mer eller mindre då att ja, det finns sånt som man sett som pseudovetenskap och sen har man forskat på det och då har det visat sig att det är vetenskapligt. Ja, men vänta tills dess då i så fall, för att det absolut mesta visar sig bara vara skit. Och det här verkar vara en sån grej.
I alla fall om det går emot allt logiskt tänkande någonsin, då krävs det väl lite mer bevis än att han tycker att det verkar kul.
Precis.
Jag råkade hitta coherentcity.se som handlar om det här. Som deltagare tränar du din inre balans med koherensutrustning under 12 veckor. Du får adekvat kostnadsfri utbildning och vi mäter din status före, under och efter träningen för att se hur din inre balans utvecklar sig.
Jag vågar gissa att deras mätmetod gör att den här balansen ökar.
Men min favoritgrej på den här sidan än så länge är att det finns en inbäddad YouTube-video som är Coherent City Söderhamn, som jag inte vågat titta på än. Det är en massa människor som lutar huvudet lite åt sidan, som man kan nästan se örat på de flesta av dem. Och under videon så finns det en knapp där det står ladda ner videon som pdf.
Okej.
Okay. Och det tycker jag är otroligt fascinerande.
Ja, det har han aldrig sett någon gång tror jag.
Nej.
Men ja. Nej, men tusen kvack till Dan Katz för ett mycket bra svar. Och den här projektledaren på Körns kommun kan vi säga kvack ju till för att han slänger bort integrationspengar på skräp.
Ja.
Ja, vi har väl bokkvack också, va?
Ja, precis. Jag hade egentligen från början lagt under diskussion för jag tyckte det kunde vara intressant. Men sen när jag tittade lite närmare såg att det var faktiskt handlade om en bok, och eftersom vi hade mycket så tyckte jag att vi går vidare till det. Frågan som ställs i Science Based Medicine här är Why do things that are unlikely to harm us get the most attention? Eller why do things that are unlikely to harm us get the most attention? Mm. Trodde jag var en intressant artikel, men visade sig handla om en bok som handlar om just det här. Så jag har inte läst den, så jag kan inte rekommendera den. Men jag tycker den passar in under det här, för det är nog en bok som många av våra lyssnare skulle gilla och som jag gärna skulle vilja läsa.
Jag vill ha den här. Den verkar ju jätteintressant.
Ja. Vi pratar ganska ofta om Australien, att liksom alla de här farliga djuren i Australien. Och varför alla de samlats där? Och så var någon på internet, någon som skapade en bild på en eldtornado med spindlar och grejer i, och som liksom som en sinnesbild av Australien. Som min kollega la ut på Facebook, och jag taggade min kompis som bor i Australien och frågade, så stämmer det här? Oh, pretty much. som ett skämt då, givetvis. Ja. Men det är väldigt intressant just det här. Jag såg också en statistik som säger att fler människor i Australien dör av hästar än dödliga spindlar. Och ganska mycket fler.
Ja, det är ingen som har dött av varken spindlar eller ormar på jättelänge, tror jag.
Nej, så ganska många. Jag tror att det är 50, om jag minns fel. Eller om jag minns rätt. Vilket jag absolut inte nödvändigtvis gör. Men jag tror att 55 personer om året är Australien som dör av hästar.
Ja. Jag är rätt säker på att det är ormar som ingen har dött sedan typ 81 eller något sånt där. Alltså för att de har så effektivt med motgift och så.
Ja, och det finns ingen motgift mot hästspark.
Nej, den är svårare.
Så jag vill rekommendera, utan att själva läst boken, så vill jag rekommendera boken. Jag tycker den verkar jätteintressant. Den får mig också tänka på en Saturday Morning Breakfast Cereal strip. Mm. Som har en talare som står inne och pratar att människor är mer rädda för hajattacker än för bilolyckor, trots då statistiken visar att bilolyckor är mycket mer, miljoner gånger mer troligt att döda än hajattacker. Jag ser bara en logisk slutsats av det här, det är att vi får göra hajattacker mer vanliga. Alltså genom speciella anordningar kan vi flytta ut, som har någon bil med en vattentank på, som ser till att hajar kommer till torra områden som Ohio exempelvis, där det inte finns så mycket hajattacker. Men folk fortfarande är rädda om hajattacker. Och sen med quadrakopter eller annat, till exempel Schweiz eller Nigeria. Slutklämmen med här strippen känns som någon slags ledord för mig på något sätt. När jag har presenterat klart den här idén, så någon i publiken frågar, men om vi bara skulle försöka undervisa människor, eller har du träffat människor? Jättebra. Så den är intressant och kul. Jag ska försöka hitta och läsa boken själv. Ni får jättegärna också läsa den, givetvis.
Ja, vi länkar till den.
Ja.
Jag kommer beställa den direkt när jag har lagt på. Kul. Jag tycker det verkar jättekul.
Ska vi avsluta med en av de bättre insändarna jag tror vi har haft?
Ja, det kan vi göra.
Ja.
Och, har du lust att läsa den, Henrik, eller?
Ja, jag är precis på väg. Jag bara laddar upp
för
det. Så stressa mig inte. Jag försöker bygga upp.
Nej, okej, men då passar jag på att tacka John Andersson, våra lyssnare, som har skickat in den här.
Definitivt.
Och det här är Röda Korset som beter sig så här illa. Jag läser som det står här.
Ja.
Röda Korset firar 20-årsjubileum. Och i annonsen stod det att Röda Korset i Piteå skulle bjuda på kaka till kaffet. Men det stod ingenting om att kaffet skulle kosta 5 kronor. Skamligt! Hörde att andra hade varit dit, men hade vänt om då kaffet skulle kosta. Röda Korset firar i 3 dagar nu 20-årsjubileum, men har inte råd med att stå för kaffet till kakan. Vad ska man säga om det? Hälsningar Kalle. Sen har faktiskt... Röda Korset svarar ju faktiskt ganska bra här också. Svar direkt. Det är tråkigt att du upplevde vårt jubileumserbjuden som snålt. Vi tyckte att det var trevligt att få bjuda våra kaféster med en god... Sen är någon
god bit.
Vi hade även fina erbjudanden på varor och kläder för 20 kronor. Allt överskott med pengarna går till vår försäljning på Kupan. Och vår försäljning på Kupan skänker vi oavkortat till där pengarna behövs. Så när du köper ditt kaffe hos oss så bidrar du även till denna deltagaren på Nordliga mässan med ditt... Va? Så när du köper kaffe hos oss så bidrar du även till denna deltagande på Nordliga mässan med lotteriförsäljning av... Okej,
ja.
Skitsam. Väldigt, inte, väldigt snålt att vara med. Men sen kan man också tänka kanske, om man ska vara lite sån, att köp kakan och få kaffet på köpet.
Ja, men du bröt ju det också. Alltså, det de ville säga med den här krångliga meningen var ju att pengarna går till flyktingläger i Syrien, ja, oavkortat. Mm. Det är ju en ganska viktig poäng, jag också tycker att det var snåla jävlar. Det handlar inte om att de vill ha pengarna själva. Nej. Det är pengar för att ge till folk som har större problem än att kaffet kostar 5 spänn liksom, när fikat är gratis i övrigt.
Nej, jag tycker att det är alltså, det är bra utav Röda Korset på något sätt. Alltså, både svaret och mer och även initiativet här att när du kommer hit och köper kaffe så kan du få liksom en kaka på köpet. Lite incitament till att komma dit och faktiskt lägga de här 5 kronor i asken så att det går pengar till välgörenhet. För det är faktiskt det som är poängen med det.
Men det är så typiskt också då på något sätt att den, enligt min uppfattning, den absolut mest giriga människan som existerar klagar på att andra är snåla.
Så där är det alltid.
Det är så fantastiskt på något sätt.
Ja. Hur kan du vara så här giriga och inte ge mig allt gratis?
Ja, men, oj vad ni är snåla som inte kan bjuda mig på 5 kronor.
Ja.
Nu när jag står här och är kaffesugen och vill ha kaka.
Att få någonting gratis och klaga på att man inte också får något annat gratis.
Ja, det är fantastiskt. Det är en fantastisk insändare på alla sätt. Den här Kalle skulle man ju vilja sätta ner och prata med. Alltså. Se vad det är för typ av person.
Du kan få göra det. Att han känner flera som har gått dit och vänt.
Man skulle vilja ha en runda bordet diskussion med den här gruppen av människor som tycker att 5 kronor till ett flyktingläger är för mycket när det står kaffe på spel. Nej, det är ju fantastiskt. Det är helt
kom
otroligt.
Inte hit och jävlas med vårat kaffe.
Nej.
Då jävlar ska du få säga.
Och det, jag säger inte så här att alla har väl 5 spänn. Jag fattar att vissa pensionärer, de kanske absolut inte har 5 spänn. Men man måste ju ändå kunna inse det rimliga i att ta betalt 5 spänn för kaffe när det går till flyktingläger i Syrien. Även om man då måste inse att vad synd, då har inte jag råd med det. Då får jag gå hem igen. Ja. Jag ska skriva en arg insändare om det. Det är ju det som är det sjuka.
Ja, det är helt fantastiskt.
Så att, men det är det som är det fina med insändare också. Och det är kanske därför det finns en stående punkt i den här podcasten om insändare. Är just för att det är det här absurda med det.
Ja.
Det är synd att den här bra insändaren kom i slutet på det här programmet som absolut ingen människa kommer att
orkar lyssna på. För nu har vi hållit på i, jag vet inte, 2,5 timme någonting kanske.
Men jag tror att Kalle har nog lyssnat, för han vill nog ha valuta för pengarna, tror jag.
Ja.
Så att han slutar ju inte lyssna när det är gratis.
Däremot kommer han väl säkert skriva och klaga på att det inte var ännu längre.
Ja, precis.
Så jävla snålt av oss bara.
att sluta när det var gratis. Ja, med dessa visdomsord från Kalle så tycker jag vi avslutar för den här veckan och säger hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Lyssna på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackju.se eller på Twitter under kontot kvackju. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hessling. Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.